Jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Kaluta Peres bok Technological Revolutions and Financial Capital är en ekonomisk historisk analys av samspelet mellan teknikskiften, investeringar och samhällsförändring. Den publicerades ursprungligen 2002 och hör hemma i den schumpeterianska tradition som betonar innovation, omvandling och perioder av kreativ förstörelse. Peres studerar fem stora tekniska revolutioner från den tidiga industrialiseringen till informationsteknik och telekommunikation. Hennes centrala idé är att varje revolution både skapar produktiva möjligheter och lockar fram finansiell spekulation. Därför uppstår ofta en återkommande rörelse från tekniskt genombrott via investeringsfeber och kris till en möjlig period av bredare tillväxt. Boken försöker inte förklara varje lågkonjunktur med teknik. Istället erbjuder den en modell för de särskilt djupa omvandlingar som följer när ny teknik förändrar infrastruktur, företag, arbetsliv och konsumtion. För svenska läsare är ramen relevant för att tolka digitalisering, industriell omställning och statens roll i att förena innovation med socialt hållbar utveckling. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, fem tekniska revolutioner som förändrar hela ekonomins spelregler. Peres skiljer mellan enstaka uppfinningar och tekniska revolutioner. En revolution uppstår när flera sammanhängande innovationer, nya energikällor, infrastrukturer och organisationsformer tillsammans förändrar vad som är lönsamt och praktiskt i en stor del av ekonomin. Hon följer fem sådana vågor. Den första knyts till den tidiga mekaniserade industrialiseringen. Därefter kommer ångkraft och järnvägar, sedan stål, elektricitet och tung verkstadsindustri, följt av olja, bilar och massproduktion. Den femte vågen utgörs av informationsteknik och telekommunikation. Poängen är inte att historien upprepar sig mekaniskt, utan att liknande spänningar återkommer när ett nytt tekniskt system tränger undan ett äldre. Järnvägar krävde exempelvis inte bara lok, utan stationer, standarder, finansiering och nya sätt att organisera handel. På motsvarande sätt handlar digital teknik inte enbart om datorer, utan om nätverk, dataflöden, kompetens och förändrade affärsmodeller. Peres kallar den breda uppsättningen av nya principer för ett teknisk-ekonomiskt paradigm. Det formar företagens investeringar och vardagens institutioner. Analysen flyttar därmed fokus från enskilda branscher till hur teknik kan omorganisera ett helt samhälles produktiva struktur. För det andra, installationsperioden driver innovation, men öppnar också för finansbubblor. I Peres modell inleds varje stor teknisk våg med en installationsperiod. Den omfattar eruption, när nya industrier och infrastrukturer växer fram, och frenzy, när investeringsiven övergår i spekulation. I den första delen är osäkerheten hög, men möjligheterna upplevs som mycket stora. Finanskapital söker sig till de nya områdena eftersom gamla verksamheter kan framstå som tröga och mindre lönsamma. Det kan påskynda verklig utveckling genom att kapital finansierar experiment, uppstartsbolag och ny infrastruktur. Samtidigt är just denna öppenhet en källa till obalans. När många aktörer försöker vinna på framtida förväntningar kan värderingar skiljas från vad verksamheterna faktiskt producerar. Peres beskriver då en frikoppling mellan finansiellt kapital och produktionskapital. Pengar cirkulerar allt mer kring tillgångar och finansiella konstruktioner snarare än kring långsiktiga investeringar i produktion. Bubbla och krasch är därför inte sidohändelser i hennes berättelse utan återkommande risker i teknikskiftets tidiga utveckling. Modellen hjälper läsaren att skilja mellan två påståenden som ofta blandas ihop. En teknik kan vara genuint omvälvande samtidigt som priserna på företag eller andra tillgångar blir ohållbara. Att en spekulationsbubbla spricker innebär alltså inte automatiskt att den underliggande tekniken saknar betydelse. För det tredje, vändpunkten avgör om resultatet blir en guldålder eller en förgylld ojämlikhet. Efter en period av finansiell överhettning placerar Peres en vändpunkt, ofta i samband med kris, recession eller tydlig politisk konflikt. Den är central eftersom den avgör om den nya tekniken integreras i en bredare samhällsekonomi eller fortsätter att förstärka tidigare obalanser. Under installationsperioden kan vinster, förmögenheter och inflytande koncentreras snabbt. Gamla regler är ofta anpassade till den föregående teknikens ekonomi, medan arbetsmarknad, utbildning och välfärd inte hunnit anpassas. Peres menar att en hållbar övergång kräver institutionella förändringar. Särskilt reglering av finanssektorn och politiska riktlinjer som styr investeringar mot produktiva och socialt användbara mål. Om detta lyckas kan en synergi uppstå där ny teknik sprids till fler sektorer och kombineras med ökande efterfrågan, produktivitet och förbättrade levnadsvillkor. Detta är hennes idé om en möjlig guldålder. Utfallet är dock inte garanterat. Perez skiljer därför mellan en guldålder och en mer förgylld period där tillväxten fortsätter men ojämlikhet och finanskapitalets dominans består. För ett land som Sverige aktualiserar resonemanget frågor om utbildning, konkurrens, regional utveckling och digital offentlig infrastruktur. Teknikens effekter beror inte enbart på företagens uppfinningskraft utan också på vilka spelregler som byggs runt den. För det fjärde. Synergi och mognad förklarar varför teknik sprids långt efter det första genombrottet. Bokens senare faser, Synergi och mognad, förklarar varför den största samhällseffekten av en teknik ofta kommer efter den mest spektakulära innovationsperioden. I synergifasen har infrastrukturen blivit mer tillgänglig, standarder har stabiliserats och företag har lärt sig använda den nya teknikens möjligheter i vardaglig produktion. Innovationen blir då mindre begränsad till pionjärer och mer inbäddad i transport, handel, tjänster, offentlig verksamhet och hushåll. Perez betonar därmed att teknikens värde inte enbart ligger i den första produkten utan i de kompletterande förändringar som gör tekniken användbar i stor skala. Under mognadsfasen avtar de mest uppenbara investeringsmöjligheterna. Marknader närmar sig mättnad, konkurrensen hårdnar och avkastningen på ytterligare expansion kan falla. Kapital söker då nya områden, nya geografiska marknader eller nya tekniska möjligheter. Detta bidrar till att förbereda nästa omvälvning. Perspektivet ger en motvikt till föreställningen att ekonomin utvecklas i en rak och jämn linje. Det visar också varför äldre och nyare system kan existera parallellt under lång tid. För beslutsfattare innebär det att investeringar i exempelvis digital kompetens eller energisystem bör bedömas som delar av en lång anpassning. Inte bara som kortsiktiga konjunkturåtgärder, men modellen ska inte användas som en exakt kalender eftersom historiska faser varierar i längd och politiskt utfall. Slutligen. Historiska mönster är ett analytiskt verktyg, inte en säker prognosmodell. Perez styrka ligger i att hon jämför samma mekanism över flera historiska epoker, istället för att behandla teknik, finans och politik som helt separata ämnen. Detta breda grepp gör det möjligt att se hur järnvägsbyggande, massproduktion och digitalisering alla krävde både tekniska investeringar och institutionell anpassning. Boken är därför särskilt användbar som tolkningsram. Den uppmuntrar läsaren att fråga vilka infrastrukturer som saknas, om finansieringen stödjer verklig produktivitet och vilka grupper som får del av omställningens vinster. Samtidigt finns begränsningar. Materialet bygger på ett begränsat antal stora revolutioner och indelningen i faser kan göra en komplex historia mer regelbunden än den faktiskt är. Krig, internationell makt, naturresurser, handelspolitik och nationella institutioner påverkar också utvecklingen och de passar inte alltid smidigt in i en cykel. Boken bör därför inte läsas som en formel som kan förutsäga datumet för nästa kris eller ange exakt var vi befinner oss i en våg. Dess mer rimliga användning är att skärpa bedömningen av långsiktiga samband. När dagens debatt handlar om artificiell intelligens, grön industri eller digitala plattformar erbjuder Perez frågor snarare än färdiga svar. Kommer kapitalet att gå till produktiva system eller främst till spekulation? Vilka offentliga investeringar och regler behövs? Och kan omställningen utformas så att dess vinster blir bredare än i den tidiga turbulenta fasen? Sammanfattningsvis, Technological Revolutions and Financial Capital passar läsare som vill förstå teknisk förändring i ett större ekonomiskt och historiskt sammanhang. Den är relevant för ekonomer, samhällsvetare, investerare, företagsledare och studenter, men också för personer som arbetar med innovationspolitik. Industriell utveckling eller digitalisering i offentlig sektor. Läsaren får inget enkelt investeringsrecept och ingen exakt metod för att tidsätta marknadskriser. Den praktiska nyttan ligger snarare i en bättre uppsättning frågor om relationen mellan teknik, finansiering, reglering och fördelning. Boken hjälper exempelvis till att förklara varför en lovande teknik kan sammanfalla med bubblor. Och varför produktivitetsvinster inte automatiskt blir till bred välståndsutveckling. Det som skiljer Perez från många böcker om innovation är hennes tydliga koppling mellan tekniska genombrott och finanskapitalets skiftande roll. Många framställningar fokuserar antingen på uppfinnare och företag eller på konjunktur och marknader. Här behandlas dessa delar som ömsesidigt beroende och de placeras i en lång historisk rytm. Jämförelsen mellan fem revolutioner ger modellen både räckvidd och konkretion. Samtidigt bör läsaren behålla ett kritiskt förhållningssätt till den cykliska formen, eftersom historiska paralleller aldrig är identiska. Som analytiskt ramverk är boken ändå ovanligt inflytelserik. Den visar att frågan inte bara är vilken teknik som kommer härnäst, utan vilka institutioner som avgör om teknikskiftet leder till en bred guldålder eller till fortsatt finansiell och social obalans. Om du vill stödja Carlota Perez, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!